Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig, med mig Emily.
Och mig Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
Idag har vi en gäst här hos oss. En mamma som heter Johanna. Som vi har bjudit in till ett avsnitt där du ska få dela med dig om din dotter Josefin. Som hittades död i sin lägenhet våren 2020. Och där det då först utreddes som ett mord.
Ja.
Du ska få berätta mer om vad som hände och hur du har hanterat sorgen. Men du får jättegärna börja berätta lite om vem Josefin var.
Ja, tack för att jag får vara här. Josefin, hon var född 97, så hon blev 22 år. En väldigt energisk tjej redan från början. Redan i magen, som bebis, så sa vi att hon skulle bli en aktiv tjej. Och det var hon. Hon var väldigt otålig som liten. Sov lite, men alltid för det mesta glad, men med ett ganska rejält humör. Kavattjej. Väldigt lätt för saker. Älskade att utforska och experimentera med saker och lära sig saker. Och, vad heter det? Vetgirig. Mm. Helt enkelt. Och det tog hon med sig genom hela livet. Älskade att läsa. Sjukt språkbegåvad. Jag förstod ju inte riktigt, tänker jag, när hon var liten. Jag var ju ganska ung när jag fick henne. Jag fick henne 3 veckor efter studenten. Och när hon var kanske 3, då vet jag att hon, då sjöng hon på engelska. Hela låtar hon hörde på radion och apade efter och sjöng hela låtarna. Och liksom kunde slänga sig med engelska ord redan väldigt tidigt. Och det här fortsatte ju även uppe i skolan. När hon gick i 6:an så gjorde hon ju liksom engelska arbeten för högstadiet, sådana saker. Då. Visste vad hon ville, alltid. Kom hem när hon var... Jag tror hon var 18 när hon kom hem. 19 var hon. När hon kom hem och talade om att hon skulle tågluffa i Europa själv. Utan kompis i en månad.
Modigt.
Ja, och jag sa att jag får grå hårstrån av dig. Såklart. Men det gjorde hon ju. Och reste runt. Och så följde hon med sitt favoritband, Front Bottoms, runt på några konserter då också som hon gick på. Hade hon också varit något år innan med sin... dåvarande pojkvän Jonathan, är han som har skrivit ganska mycket musik om henne också sen då. Så de följde hon ju några vänder runt på olika konserter. Träffade någon som hon hängde med på konsert och sådana saker. Och sen så började hon plugga på universitet och läste i USA bland annat. Precis innan det här. Och skulle ju ta sin kandidatexamen i engelska då. Till hösten. Hon dog ju i april då, 2020. Och hade även fått ett kontrakt på att skriva en, utifrån en recension hon hade skrivit i en av USAs då främsta litterära magasinet som den skulle publiceras i. Den blev publicerad sen vi löste det efter hennes död.
Mm.
Så det var en tjej med stort engagemang för att göra saker. Och väldigt, väldigt mån om att allas lika värde. Och feminist. Därav min tatuering med kvinnotecknet också för hennes skull.
Hade du den tatueringen innan hon dog?
Nej, jag har gjort den efteråt. Hon har kvinnotecknet även på sin gravsten. Mm. Av flera skäl egentligen. Då. Utifrån det här med mordutredning och alltihop också.
Mm. Hon låter som en härlig tjej.
Ja, absolut. Mm, en väldigt stark tjej med starka viljor och liksom ville gå sin egen väg.
Mm. Du nämnde ju här nu att det är en kille som har skrivit låtar till henne. Och vi har ju hört några av dem.
Mm.
Men jag tänker att du får jättegärna berätta vad det bandet heter och vart man kan hitta de låtarna ifall att någon lyssnare skulle vilja lyssna.
Ja, de finns på Spotify. Mountain Seaside heter de. Och en av de främsta låtarna som det har varit lite publicitet runt mera är ju den här It's Not. Det är ju omslaget, dels på de har släppt också, är Josefin som har målat. Mm. Hon var ju väldigt kreativ så också. Hon har skrivit jättemycket dikter och målat jättemycket. Och det finns ju kvar, tack och lov. Och då valde Jonathan, sångaren då, och hennes före detta pojkvän ut en av de här bilderna som omslag. Och den hade hon textat It's Not på, så då fick låten heta det. Och i den låten så är det också en del från hennes dikt It's Not. Inläst som hennes bästa vän, vad heter det, Fanny, läser under den här låten.
Mm.
Så den är väldigt stark.
Mm.
Och sen är det ju väldigt många låtar. Han har ju skrivit någon och sen när de, vad heter det, ja, men, bröt med varandra. Han har skrivit en låt som heter Christmas. Och den är ju om när han och jag möts på kyrkogården och på julafton och sånt. Då, efter hennes död när vi ska träffas där.
Mm.
Så de är ju väldigt starka.
Fint.
Ja, det är jättefint. Ja, verkligen.
Men vill du berätta lite om vad som hände?
Absolut, jag ska försöka. Det som blir också när man berättar, jag tänker att ibland kan jag känna själv att man blir ganska kall. Man låter ganska kall när man berättar någonting. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, ni som också har flera barn. Man rapar upp det som man bara läser en text eller att man pratar om någon annan. Känner ni likadant så?
Mm, absolut.
Så jag tänker att ofta går jag nog in i den när jag pratar. Om någon funderar på att herregud, hur kan de bara rapa upp allting? Men så gör jag ofta för att klara det. Eller så blir jag ledsen. Det är olika.
Mm.
Men natten där den 19 april, så på kvällen så vaknar jag. Jag har gått och lagt mig, eller vi har gått och lagt oss hemma ganska tidigt. Och jag vaknar vid 11-tiden på kvällen och tar upp telefonen och tittar på Messenger. För ofta Josefin kunde skriva till mig ibland på kvällarna och sådana saker. Vi hade ganska tät kontakt. Jag hade pratat med henne på Messenger på dagen. Och jag får bara en känsla. Och så jag skriver till henne bara, saknar dig älskade unge. Det meddelandet har hon aldrig läst. Det har aldrig öppnat. Och jag tror att där är vi 10-11 på kvällen. Vid klockan 5 på morgon. Runt 5. Så vaknar jag utav att det bara, alltså det dundrar på dörren. Man vaknar så här med ett tryck. Gud, vad är det som låter? Går upp. Jag minns att jag bara får på mig en alldeles för kort t-shirt liksom när jag går upp. Men vad är det som händer? Man dunkar. Och så ser jag i sidospeglarna att det står 2 poliser i fullt poliskläd utanför. Det här är egentligen den jobbigaste biten. För det, och sen liksom man öppnar och jag känner hur liksom pulsen bara slår att det är något som är fel. Vem är det, vad är det som har hänt? Vad är det för fel? Och de frågar ju om jag är jag. Och jag svarar bara ja, vad är det som har hänt? Och liksom jag är jättehysterisk. Ja, du behöver gå in och klä på dig. Kan vi gå in och sätta oss i köket? Och jag liksom blir så här, säg någonting. Vad är det som är fel? Och tårarna bara rinner på mig för jag känner att det är så galet. Jag vet inte, men jag har en känsla av att jag frågar, är det Josefin? Jag minns inte, men i mig så har jag den känslan. Och så sätter vi oss vid köksbordet. Och så berättar de ju att hon är hittad död i sin lägenhet. Och jag tror att jag bara skriker rakt ut. Och jag frågar efter var den dåvarande pojkvännen som hon hade då. Var han är. Och de frågar vem han är och var skulle han ha varit. Och sen, jag har ingen aning om hur länge vi sitter där. För jag mantrar nog om och frågar massor med frågor flera gånger. Om vad som har hänt. Och de säger att de vet inte så mycket. Men att hon är hittad död i sitt badrum, säger de då. Och min första känsla är ju att hon har blivit dödad. Eller att hon har tagit livet av sig. Och de säger ju ingenting, men de tittar på varandra. Alltså jag läser av dem, de här två. För när jag frågar efter den här pojkvännen så läser de ju av varandra. Och den ena säger att jag behöver gå ut och ta ett samtal, eller liksom göra ett samtal. Och sen ska de ju åka till Josefins pappa och berätta det här. Och jag ber att få följa med. Och jag ber att om jag kan få liksom gå och knacka på dörren först till honom. Så det gör jag. Jag vet inte varför. Det var bara så här. Jag ville göra det. Och jag följde med dem själv. Sen körde de mig hem tillbaka. Hem igen. Jag åker till mamma och pappa. Och det här är ju under corona. Och jag har ganska gamla föräldrar. Så att jag står i dörren och bara, ni får inte krama mig. Men alltså, och sen säger jag bara rakt ut att Josefin är död. Och, alltså jag trodde ju att både mamma och pappa skulle få, alltså hjärtattack eller någonting. För de skrek ju bara rakt ut. Och man liksom, vad är det du säger? Och kom in. Och jag bara, nej men jag kan inte gå in. Ni får inte bli sjuka. Det får inte hända er någonting. Jag tror att jag på vägen dit har ringt brorsan också. Min lillebror Peter. Jag tror att han, jag möter honom ute på gräsmattan. Så jag vet inte riktigt. Och sen så vet jag att jag ringer till Alma, hennes bästa kompis. Jag tror inte hon svarar. Men ringer Almas mamma. Så hon åker och hämtar Alma. Och de kommer hem till oss. Och hennes kusin Villemo som är i Australien. Som också så här, det är hennes närmsta. Alma, Fanny och Villemo. Och hennes några andra tjejkompisar. Sen vet jag inte hur dagarna liksom därefter riktigt är. Men det blir en mordutredning. Den öppnas där på morgonen, bara någon timme efteråt. Jag antar att det där polisen gick ut och liksom insåg att det skulle bli. Locket läggs på. Vi får inte veta någonting egentligen. Men att hon är hittad. Vi får veta att hon är hittad. Alltså att hon är hittad i sitt badkar. När jag får veta på hur liksom mer detaljer runt det. Det vet jag inte. Vilken ordning det är. Men först så får vi komma in. Och så får vi information. Utifrån, efter några dagar. Den här första obduktionen. Och sen drar de tillbaka allting där de har sagt i telefon. Då får vi liksom, nej, det har vi inte sagt. Eller det kommer ni inte få veta. Och så blir det ju sekretessbelagt allting. Förundersökningsledaren tror jag det heter, går på semester. Så det händer ingenting på ett par veckor. Och hon hamnar på obduktion. Vi får svar efter 2 veckor att de vill göra en total obduktion på hela henne. Och då tar det ju ett par veckor till. När resultatet kommer så bestämmer hon sig för att sekretessa alltihopa. Och sen så får vi rätt att begrava henne efter 2 månader. Och det är dagen före midsommarafton. Det blir jättefint och Jonathan sjunger på begravningen. Och jag har aldrig varit ansvarig för att göra en begravning. Men jag fick ju liksom ta den delen och planerade ihop med hennes kompisar. Så vi valde ju att hon åkte direkt och blev kremerad. Och sen så tog vi bara urnan och gjorde en urnsättning egentligen. Jag visste inte att man inte brukar göra så. Utan, jaha, ska hon kremeras? Det är väl kanske så här man gör. Men det blev jättefint för vi hade hela ceremonin ute. Hon var inte så kyrklig av sig. Och vi bestämde att hon fick ligga i en lund där det var andra kremerade. Men hon har en egen gravsten, så alltså hon ligger på sin plats. Så hade vi en minnesstund efteråt när Jonathan också spelade. Och vi hade sett upp collage med allt, eller med allt, med mycket av det hon har gjort. Och hennes böcker hon har skrivit och sånt då. Och det var som Alma sa, hennes allra närmsta barndomskompis, som sa att hon hade ju aldrig velat haft den här uppmärksamheten. Helst hade hon inte velat ha någon begravning alls. Och då sa jag, men det skiter vi i det här. För nu ska hon liksom, nu ska hon hedras. På, alltså visa upp vem hon faktiskt var. Vi ska minnas henne tillsammans. Och det blev jättefint. Jag vet inte när, men här någonstans så läggs ju den här mordutredningen ner. Det är brist på att det, de kan inte styrka. Vad de kan se på obduktionen, så finns det inga tecken på att någon annan har tagit hennes liv. Men då trodde ju vi att vi skulle få veta dödsorsaken. Men då är det locket på. Och det sekretessas helt och stängs. Och orsaken till det här, Josefins målsägarbiträde, Danna Borkomelien, sliter och gör ett jättejobb. Men det vi får till oss är att på grund av, för att skydda Josefin och annan nära anhörig, är det svaret vi får, så vill de inte säga någonting. Och vi lämnar in alltså sidor upp och sidor ner med sms-konversationer. För vi får inte se i förundersökningen. Det, alltså det mesta är bara svart. Det går inte att utläsa någonting. Och det, medicinlistorna är svarta. Liksom. Det blir skriverier om henne på den fantastiska sidan Flashback. Det blir ju tidningsreportage om henne och grejer. Men allting är bara nedlagt. Och jag börjar själv fundera på, vet jag ens vem mitt barn är? Att hon är ändå 22 år vuxen. Vad är det som är sant? Har jag ett barn som är alltså missbrukare av droger? Vad har hon gjort? Vad har hänt? Varför lever hon inte?
Men vad skrev de om?
På Flashback? Mm. Ja, där har det stått allt möjligt. Dels att hon höll på med droger, att hon har sålt sex. Alltså, allt. Allt. Att det var inget konstigt att hon var där. Alltså, det har stått så mycket.
Usch, och liksom... Ja, det var, också.
Ja, och sen så det stod ganska många ganska hemska saker. Men då var det några av våra närmsta anhöriga och mina bästa vänner som kontaktade Flashback. Så att de trådarna togs faktiskt bort. De plockades bort.
Mm, bra.
För då hängdes det ut våra namn också. Och helt irrelevanta saker om att vi är familjehem. Och, ja, men det var allt möjligt. Det var liksom väldigt privata grejer.
Men var du inne själv och läste vad som stod?
Ja, tyvärr. Alltså, människor runt omkring en säger ju saker för att de tror att de är snälla. Alltså, nu finns det en tråd om Josefin på Flashback. Gå inte in och läs den. Okej, vad händer i mitt huvud? Vad är det som står där? Ja, men du ska inte läsa det. Det är klart att jag går in och läser det. Alltså, jag funkar så och jag tror att de flesta... Alltså, man blir ju fundersam, såklart. Så jag läste. Och polisen har ju också tagit den här tråden. För det fanns ju vissa saker där som de behövde följa upp.
Mm.
Utifrån att någon hade hittat, någon annan hade skrivit i tid. Om att jag har träffat en tjej som har tagit en överdos. Så vad ska jag göra? Alltså de kunde koppla det till olika saker. Men sen blev det där nere. Alltså det var så här långskott bara åt alla håll och kanter. Men det snurrar ju hjärnan på en när man inte vet. Man försöker ju hitta svar överallt.
Mm.
Och det här har jag också i efterhand fattat att jag har inte fått påbörja min sorgeprocess någonstans. Det finns liksom ingenting att ta i. Och när det här stängs så är det ju fruktansvärt för att vi vet verkligen ingenting. Och ingen tror, eller ingen, våra närmsta tror ju på oss. Men de snacket blir ju att okej, törs inte... Ja, men Josefins mamma Johanna, törs hon inte tala om att Josefin har en dåligt samvete eller skäms för att Josefin har tagit livet av sig. Och det som jag sa innan, att jag hade alla dagar i veckan hellre kunnat acceptera att hon tog livet av sig. För att jag vet att hon inte ville vara här, även om det hade varit där och då. Och då hade jag åtminstone fått ett avslut, liksom, att så här är, och så hade jag kunnat fått jobba där. Men jag har inte haft någonting att liksom ta i. Vad är det jag jobbar med? Har hon blivit mördad eller är det en olyckshändelse eller har hon tagit livet av sig? Vad ska jag ta i? Och så tänker man, spelar en roll? Hon är ju inte här, men det har det gjort.
Mm.
Men jag har haft jättefint, jag hade en jättefin kurator som jag gick och pratade med jättemycket. Och det har ju varit en jätteräddning. Och mina två absolut närmsta bästa vänner, Malin och Camilla, och min lilla syster, där har ju varit klippor. Att de har vågat stått där i mina mörkaste tankar och mina mörkaste funderingar och liksom bara lyssnat. Och framförallt Malin, hon, ja, vi blev jättetajta. Vi var vänner innan, men vi blev supertajta och är än idag. Hon har liksom varit den där vännen mitt i natten när man har skickat en snapp att det är kolsvart. Ska jag komma och hämta dig? Ja, kom.
Mm.
Och då hade hon själv ett barn som var lite drygt ett år bara. Hon har tre små barn, men hon har sett och kört runt. Men vi åkte till McDonald's så många gånger att drucka milkshake mitt i nätterna. Mm. 4 mil enkel resa liksom bara för att få vara en stund, komma därifrån.
Vad fint.
Ja, superfint.
Är det en vän som liksom då har blivit mycket närmare efter
ja,
det här?
Gud, ja, gud ja. Vi var vänner, men ja, jag tror aldrig hon förstår hur viktig hon har varit liksom, i det där.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, sen går ju det där året. Och sen i januari, jag kan inte släppa det här. Det görs ju någon JO-anmälning och grejer fram och tillbaka. Jag minns knappt. På något sätt så går ju dagarna. Och jag tar en kontakt med Aftonbladet bland annat. Och i januari så är de hem till mig och gör en artikel. Och intervjuar mig. Och en kvart efter att hon på Aftonbladet har ringt till förundersökningsledaren på polisen, så väljer de att öppna mordutredningen igen. Och det var ju den högsta önskan jag hade, att den skulle öppnas för att vi skulle få något svar. För vi överklagade ju den här sekretessbeläggningen, där de släppte på några sekretess, men det var så här töntiga ord, lite bilder här som inte sa någonting mer alls överhuvudtaget, någon mening. Det väckte snarare mer frågor, liksom, vad är det här för någonting? Och ja, den är ju öppen i, kan det vara 2 veckor, en månad kanske, jag minns inte. Superkort tid i alla fall. De kan inte göra någonting. Alltså de öppnar upp, då tömmer de Josefins telefon för första gången på information. Och säger att ja, de kan ju inte kolla liksom fotavtryck eller några saker i lägenheten överhuvudtaget. För den är ju borta liksom. Det finns ju ingenting kvar. Sen är det ju det sjukaste i det här. Alltså man tänker att vi bor i Sverige och det är så himla rätts... säkert. Och det är ju att jag och Dana, hennes målsägandebiträde, blir inkallade till polisen för att vi skulle få en genomgång på vad de har kommit fram till innan, liksom, innan de stänger den här. Jag vet inte om jag vet att de ska stänga eller om de talar om det då. Och vi sitter i 2 timmar inne hos polisen. Dana blir ganska upprörd en vända, för polisen som är då, det har kommit en ny förundersökningsledare, talar om att vad vill du veta? Vad vill ni veta för någonting? Ja, vadå, vad vill ni veta för någonting? Ja, vad vill ni veta? Jag tänker att jag sätter mig här och läser förundersökningen. Och vill du lyssna så får du göra det. Och Dana går ju i taket och bara, vad är det frågan om? Och han talar om för henne att hon får inte spela in och vi kommer inte få förundersökningen i handen. Men vi kan få reda på vad det står i den.
Så fick ni det?
Ja, det fick vi. Jag skrev ner en del av det, alltså, eller Dana skrev ju ner sakerna. Men egentligen, alltså, de stängde ju mordutredningen och avskrev den som en olyckshändelse. Det fanns ju liksom inga, det som var skönt är ju att jag kände att de här farhågorna av att jag inte visste vem hon var. Det är klart att jag inte vet allt om mitt barn på 22 år. Man har väl hemlisar för sina föräldrar. Men det fanns liksom inga droger. Hon hade alkohol i blodet. Men det var inga, alltså det är salongsberusad. Det var liksom inga konstigheter. Men i kombination med alkoholmängden ihop med en medicin hon hade, menar de på att, och den var inte heller i någon liksom hög dos, men de menar på att den kombinationen kan göra att man får sänkt medvetandegrad, att man liksom blir påverkad av dem. Och att hon då, när hon har gått och lagt sig i badkaret, troligtvis har somnat till, glidit ner under vattnet och sen liksom drunknat. Där och då så någonstans så kände jag så här, men vad skönt, då är det ju så här det är. Men sen efteråt också, så allting som man har fått läst, grannarna som faktiskt larmade 112, om hon bara gled ner i badkaret under vattnet, hur kunde grannarna höra ljud och varför ringde de 112 mitt i natten och trodde att det var fara för någons liv? De frågorna får man ju liksom aldrig svar på.
För det var Josefins grannar som hade kontaktat 112.
Ja. De ringde på natten vid, jag tror att det var vid 2-tiden. Och larmade att de hörde ljud. De hade knackat på henne. De hörde henne genom väggen. Från hennes badrum så hörde de ljud och ja, hostningar och andra ljud. Och de knackade även på hennes dörr. Och man skrev till henne på Messenger, men de fick ingen kontakt. Och sen larmade de. Och de hörde henne i över 40 minuter. Och när polisen, eller ambulansen väl kom, och polisen, jag kommer inte ihåg vilken ordning det var, så då har hon ju blivit tyst ganska nyligen i lägenheten. Men de är ju kvar utanför, för de var väldigt tydliga med att hon var inte ensam. Vi var där. Men när polisen väl kommer så blir det en diskussion om vem som ska öppna dörren. Vem som ska stå för att man bryter upp lägenhetsdörren. Och den är fruktansvärd. Så det tar ungefär en kvart innan de väljer att gå in i lägenheten. För de tjafsar, eller tjafsar, men det finns. Och det finns i, vad heter det, det har jag läst i det här. Från SOS eller vad det heter. Att de har en diskussion fram och tillbaka om vem ska jag stå för. Om man öppnar upp lägenheten då. Mm. Så till sist kommer det någon och låser upp lägenheten. Och det tar ju ungefär en kvart. Och det här är ju såklart att man har funderat på, hade hon levt?
Mm.
Hade hon varit hos oss idag? Och samtidigt så har jag någonstans tänkt, okej, om de hade hört ljud i 40 minuter. Vad hade hon varit idag? Hade hon varit en grönsak? Liksom?
Mm.
Eller inte? Ja, det kommer man ju aldrig heller få veta. För de försökte ju väcka upp henne in i lägenheten.
Men när de då kom in i lägenheten...
Mm.
Då hade de inte stått utanför dörren hela tiden. Så hade det varit någon med där inne, ja, hade den personen kunnat gå,
ja,
ut.
Ja, så var det ju. Det finns ju två utgångar. Och de lämnade, som sagt, de gick ju ner därifrån och stod på framsidan. Och det går ju bara runda trappen och gå ut på baksidan. Ja, det finns ju många omständigheter runt där att hon hittade ett badkar. Hon tyckte inte om att bada badkar, säger både jag och hennes bästa vän Alma. Liksom att, nej, men hon gillar ju inte sånt. Och dessutom, ja, nej, det är många såna här skumma omständigheter runt omkring det hela. Och att den här pojkvännen då, som i princip bodde hemma hos henne, eller hade bott sista månaderna, faktiskt inte var där, och fast det finns på sms att de skulle gå hem tillsammans. Och de var på en fest tillsammans, och de som har vittnat från festen i det här förundersökningen har ju sagt att vi vet inte. Eller om det är en som har vittnat och sen en annan, så alla säger, eller de alla tre tror jag det, sagt att ja, jag vet inte när de gick.
Så de har alltså lämnat festen tillsammans?
Enligt pojkvännen, nej.
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 Men enligt vittnen, ja.
Ja, låter vet som, inte. Ja, och enligt pojkvännen så... Ja, jag glider ut från festen för att ingen ska se att jag går. Jag vill inte ställa till någon scen, står det i... förundersökningen.
Så det, de har alltså varit på fest då kvällen innan?
Mm.
Och vilken tid har hon gått därifrån då?
Typ 11:45 tror jag, va?
Och när säger han att han lämnar?
Ja, men, alltså typ 10 minuter senare. Men okay. Han väljer att gå till en annan fest, säger han.
Och när är det som grannarna larmar?
Runt 1:30, 2:30 tror jag. Eller om det är runt ett och hon är död förklarad runt två. Alltså det handlar om ett par timmar. Hon har också 50 minuter att gå hem från den här festen. Oj. 40-50 minuter.
Mm. Så det är typ precis när hon har kommit hem då? Nästan.
Ja.
Mm.
Mm.
Har du själv pratat med grannarna?
Ja, det har jag.
Hur var det?
Hemskt. Jättehemskt. Alltså de har ringt mig i telefon och då pratade vi lite grann. Men sen har jag haft med sms och mailkontakt. Så de skrev ju ner hela händelseförloppet ordagrant. Jag läste den innan jag skulle hit för två dagar sedan också. Jag kom inte ihåg riktigt alltihopa. Det är, någonting gör ju hjärnan. Man stänger av det som är jobbigt. Så vissa bitar, jag mindes inte ens att det var... Att jag hade fått det där faktiskt. Är så upp, liksom läst. För jag letade först. Jag fick ju det här på sms eller någonting. Så bara, men det här står inte allting. Och sen var jag inne på mejlen och kollade och bara... Oj.
Mm.
Jag har fått väldigt detaljerat. På gott
och
ont.
Mm. Och vad säger polisen om det?
Ja, alltså jag vet... Vi fick ju aldrig några svar på någonting. Utan det är ju bara så här, finns ingenting att styrka... Och de kunde ju inte avgöra grannarna om det var hostningar, om det var en man de hörde eller en kvinna. De har inte upplevt att de har hört att någon har varit i vatten utan att någon har haft liksom mer ont.
Mm.
Kvidigt.
Men har man hittat liksom någonting på hennes kropp?
Ingenting som man kan fastställa har betydelse. Det är så här himla luddigt.
Mm.
Vi var ju inne och tittade på henne. Hon hade ju några sår, liksom. Inga sår, men på något på armar och något på ben och sånt. Men ja, som sagt, jag frågade om dem där efteråt. Men de kunde ju liksom inte säga att det var någon betydelse. Men de har ju inte tagit liksom några tester på någon annan. Eller alltså tittat så.
Mm.
Och deras ursäkt var ju mycket att ja, men... Då hade det ju kanske varit där ändå för att man bodde ihop och levde ihop. Så ja, man får ju försöka acceptera att det är nog en olyckshändelse så att det inte är någon annans fel. Men den är tuff.
Jag tänker också på den här pojkvännen. När fick han reda på det här? Eller när kom han hem? Eller?
Ja, det här är så jävla dumt. För jag skriver till honom på natten. På Messenger. Jag har inte ens hans telefonnummer. Jag skriver till honom på Messenger. Ring mig. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad jag skriver. Jag skriver ju inte att hon är död. Utan jag skriver liksom bara att ring mig vad det är som har hänt. Eller om jag skriver var är Josefin eller någonting. Fast jag visste att hon var död. Men jag vet inte varför jag inte gör det riktigt. Men jag hade ju någon... Ja, dels så kunde jag väl kanske inte acceptera att hon var borta. Jag fattar kanske inte. Eller om jag inte ville säga det. Och sen så skriver han till mig att han vid typ 10 på förmiddagen. Jag skriver det här till honom vid 5 tror jag på morgonen. Eller där 5-6 strax efter att polisen har varit. Och när han ringer mig. Jag tror att han ringer mig om han skrev sitt telefonnummer och jag ringde upp honom. Alltså jag tänker så här, vi har aldrig pratat i telefon, aldrig sökt honom. Reaktionen var inte den jag trodde. Och det sa ju min... Och då var han en sambo också, liksom att hans reaktion var lite knepig. Men alla, alltså man reagerar ju olika. Och då var han i sin lägenhet. Och jag sa till honom att jag tycker du ska stanna där, för jag tror att polisen kommer komma.
Mm.
Och jag tycker att du ska ringa din mamma. Eller om jag fick hennes nummer och jag ringde. Sen dess har inte jag pratat med honom. Jag har haft sms-kontakt med honom. För jag ville att han skulle ge mig svar på vad de hade pratat om på sms och vad som hände den där kvällen. För han skrev, jag har skriftligt, han har skrivit till mig hur kvällen var direkt efteråt.
Mm.
Och det är inte samma version som finns i polisförhöret sen.
Mm-hmm.
Så ja.
Men om du tänker mycket på Josefin idag, eller nu, grubblar du mycket då och tänker?
Nu har jag gjort det, inför att vi skulle ses. då har det ju väckt en hel del igen. Alltså det går i perioder men inte lika ofta på något sätt. Jag trodde aldrig, alltså när det här stängde så var jag helt förstörd. Då januari 21 där och februari, eller vad det blev. Jag tänkte, jag kommer aldrig överleva det här. Det var precis som att allting hade ju bara, plåstret hade bara rivits av. Det var ju inte ens liksom, det var inte läkt någonstans. Men då kändes det som att det blev bara 10 gånger värre. Att det var så liksom, nu är det definitivt. Jag kommer aldrig få veta någonting. På något sätt så har det här bleknat. Det är liksom inte det som är det viktiga. Och när människor frågar, jag pratade med det här med en kompis häromdagen liksom, och ställde också så här frågor om det. Och då, det väcker ju en del, men så kan jag vara så här, nej men ja, nu är det så här och jag får acceptera. Och ibland så kan jag liksom lägga locket på och bara, nej, jag känner att det här väcker en massa tankar och de här vill inte jag ha, för jag kommer inte komma någonstans. Jag kan grotta i det här och det gör mig bara skadad, det gör mig ingen nytta överhuvudtaget. Och hon är inte här, utan det jag kan göra är att göra så här. Tackar jag till att få prata om henne hos er. Hjälpa till när det liksom, alltså att minnas henne. Och att hon faktiskt får leva vidare. Och på något sätt, ja, lyfta det som har varit. Och framförallt också för hennes lillebror. För han var ju så pass liten så att han behöver ju också få liksom minnas henne. Han var ju inte där när hon, hennes liksom barndom och den här biten. Att få ett sammanhang i det hela, tänker jag. Och det har varit så fint med hennes kompisar, för de har ju delgett mig om deras liksom, när de har gjort saker och hur de har uppfattat henne. Och de har ju fått från hur de var när hon var liten utan mig. Och det har ju varit på något sätt någon sorts sorgeprocess då. Vi sågs ju en hel del första åren tillsammans allihopa. De har varit helt fantastiska, de också, hennes närmsta vänner. Och sett att det gått igenom hennes saker tillsammans och sånt och texter och där. Mm.
Vad har du gjort med alla hennes saker?
De är i tryggt förvar hemma. Och jag har säkert 4 Ikea-påsar med såna här dragkedja. Med kläder som fortfarande luktar.
Mm.
För det är nog det värsta. Att inte... Alltså den här doften. För fortfarande så kan man snarare ibland... Det här, den är hemskast känner jag nu att prata om egentligen. Men det där... När man kramar om henne... Håret och det. Men då är det så här. Kan man få öppna den där påsen ibland och lukta lite?
Mm.
Ja. Men. Hemma har vi en liten. Ja, den är inte stor. Men som en liten vägg där vi har lite bilder på henne. Där hänger någon av hennes. Hon hade någon sån där mask, hon var på någon maskerad som hon var så fin i, som hänger. Jag har bevarat några av hennes blommor. Hennes riktiga levande blommor. När hon skulle åka till USA så var hennes största oro hennes plantor. Hon var som en liten tant i med sina odlingar. Så ung, men hon kunde liksom beställa blommor på internet och åka till plantagen. Hon skulle ha de här plantorna och grejerna. Och det var faktiskt en sak jag gjorde. Jättekonstigt egentligen kan jag tänka idag, men dagen efter då när hon hade dött så ville jag åka till hennes lägenhet. Och då skjutsade Malin mig. Och då ville jag göra, alltså man ville göra någonting. Eller jag ville i alla fall. Så jag åkte förbi blomsteraffären så jag köpte en stor jäkla monstera. Som jag ställde utanför hennes dörr.
Mm.
Och så satt jag med ryggen mot hennes dörr in till lägenheten. Hon var ju inte där. Men det var liksom det närmsta jag kunde komma.
Mm.
Och så lovade jag henne att jag skulle ta hand om hennes blommor.
Mm.
För jag visste att de var viktiga. För då hon åkte till USA med sina blommor. Då körde hon sina blommor hem till mig. Och så fick jag hårda restriktioner om hur jag skulle sköta de här blommorna. Jag var livrädd det där halvåret hon var borta. Att jag skulle döda någon av hennes blommor. Hennes monsterer. Och så var det någon plantan som var allra mest rädd om. Och den tror jag att hon körde hem till Alma då, och Julius. För Julius, Almas kille, tyckte hon var duktig på blommor. Så de har jag försökt bevara.
Mm.
Och då hon var i USA. Så det första som hände var ju att ena katten välte en av hennes stora monsterer. Så den gick av. Och det tog jag ju aldrig berätta. Och den försökte ju plantera om och liksom snygga till. Men jag tror aldrig att hon såg det.
Mm. Limma ihop.
Ja, typ lite så. Nej, men jag tog skotten och det var så här. De där, man bara, gud, hur ska man sköta de här?
Mm. Men kan du liksom få lite ångest nu över om någon blomma skulle dö?
Ja, absolut. Mm. Det är skitjobbigt rent ut sagt. Men jag har en pelargon som hon har haft och den har jag tagit skott av. Och den har jag också haft så här. Här kan du, vill du ha en pelargonskott? Det här är från Josefins pelargon. Alltså jag vet inte, jag har något behov av att dela med mig av de där blommorna lite grann. Mm. Jag har en Benjamin ficus som har hängt på en skörtråd. Och hade det varit min blomma från början hade jag bara kastat den. Men den har jag liksom vårdat väl. Och på något sätt har jag, alltså jag har alltid tyckt om att greja rabatter hemma och sånt. Och det blev jätteterapi för mig. Så att jag tror redan första året och andra året där vi bodde då. Jag vet inte hur många tusentals kronor jag har planterat växter för. När jag inte orkade något annat och låg i rabatterna och grävde blommor och gjorde rosenrabatter. Alltså det är helt sjukt.
Mm.
Och det intresset, hon tyckte om blommor och det är precis som att jag på något sätt har tagit vid. Och det handlar inte om att jag känner att jag behöver hålla igång det för hennes skull. Utan någonstans i det här när jag skulle ta hand om hennes blommor så väcktes det här. Så jag älskar ju blommor idag. Innan har jag hållit på jättemycket med hästar och grejer. Men blommorna är på något sätt, ja men det är terapi att gå ut och gräva. Och bara spätta de där hålen och se hur det växer och liksom blir fint. Och sen egna rosorna och kunna ta med sig i kyrkogården också var det sån där.
Mm.
Hon var ju väldigt så här och ville att det skulle vara naturligt och inte, alltså miljötänk och sådär.
Mm.
Så, ja nej, blommorna får inte dö.
Mm.
Någon har dött, men
Mm. Känner du dig närmare henne när du gör det?
Ja, kanske på något sätt. Jag har nog inte tänkt så riktigt. Men just där att ha rosorna hemifrån. Jag blir nog lite stolt över att kolla här vad jag kan. För ibland kunde hon vara lite mer mamma än vad jag var till henne i sådana saker. Liksom. Men med mamma, så här. Eller så där får man inte säga mamma. Eller så där uttrycker man sig inte.
Mm.
Hon var väldigt så ordningsam. Alltid var det enda som var liten. Lite lillgammal. Eller väldigt lillgammal.
Mm.
Och då liksom, kan jag på något sätt få visa att men kolla, jag kan också fixa blommorna. Kan du få vara lite stolt över mig? Det är någon länk på något sätt.
Mm.
Är det väl?
Har den gemensamma nämnaren i alla fall på ett sätt?
Absolut. Absolut. Och lovat att alltid stå upp för alla tjejer och kvinnor.
Mm.
Man kan slå männen lite på näsan ibland.
Ja.
Det har blivit lite.
Ja, men du nämnde ju att kvinnomärket,
ja,
är på gravstenen.
Ja.
Vill du berätta lite mer om det?
Nej, men alltså, hon har ju varit väldigt så, alltså stark för kvinnors rätt och att det ska vara jämställt och sådana saker. Och vi har ju pratat väldigt mycket om sådana saker och hon har ju alltid, alltså både mästrat upp sin pappa om man har satt något olämpligt eller någon annan eller även till mig eller andra. Alltså om det har varit mina killkompisar som har varit hemma så har hon har alltid, då har hon stått upp. Man kunde annars uppfatta henne som ganska lugn, men i sådana frågor då kunde hon brinna av och liksom framföra sin åsikt. Så hon ansåg sig nog vara ganska feminist liksom och jag har väl fått hört att ja, men det är ju du också. Och jag har väl inte uppfattat att det är så egentligen. Men definitivt efter att hon har gått bort. Att det liksom har blivit viktigt att hylla kvinnor. Och liksom förtrycket mot tjejer som kan vara. Eller kvinnor överlag.
Fint.
Mm. Så då blev det en tatuering med mig, på mig själv också. Med kvinnotecknet.
Mm. Hade Josefin några tatueringar?
Nej, det hade hon inte. Men hon och hennes tre tjejkompisar hade ju pratat om en kompis-tatuering. Hennes barndomskompisar. Och då hade de hade en liten grupp de skrev i. Och Josefin är ju den som har varit ganska, inte bestämmande, men starka åsikter liksom så i det här. Och jag vet att de har tagit fram olika tatueringar. Men det är liksom, ja men vi måste ju kolla med Josefin för det är ingen idé. Godkänner inte Josefin den, då kommer det inte bli någon. Och sen så kom de ju fram till en som de skulle göra. Och som Josefin sa ja till. Men de hann aldrig göra den här tillsammans. Men jag tror att det var 2 veckor innan begravningen så frågade de här tjejerna om jag kunde komma hem till dem. Eller hem till Alma. För då ville de fråga mig om jag ville bära den här kompistatueringen åt dem.
Mm.
Eller åt henne. Och det är ju hur fint som helst.
Mm.
Jag blir fortfarande jätterörd utav det.
Ja.
Och jag är ingen tatuerings från början utan jag hade ingen tatuering.
Mm.
Så Så jag skyller på dem att jag började. Jag är ganska ordentligt tatuerad idag. Men då hade de ju en bara med så här, vad heter det? Vanliga skrivmaskinstexten. Och så då, no matter where hade de bestämt. Och det var ju för att det spelar ingen roll vart de var i världen. Så skulle den liksom, så hör ju de tillsammans. Och det blev ju ännu mer ett starkt budskap nu. Så att den har jag på armen.
Mm.
Så den gick vi och gjorde allihopa tillsammans. Man hade fixat på en tatueringsstudio en lördag där det inte var någon annan. Så att vi kunde få göra den tillsammans.
Åh, vad fint.
Mm, ja. Jättefint.
Så det, ja. Jag är jättetacksam för det. Mm.
Men har du något speciellt favoritminne med Josefin?
Oj, det finns ju så många, höll jag på att säga. Vi pratade om häromdagen. Alltså jag har ju såna här bilder av när hon står lite så här. Hon var ju som Lotta på Bråkmakargatan och Pippi Långstrump och, vad heter hon, Kajsa Kvat i ett paket. Jag kan se henne framför mig, du vet, så här med armarna i sidorna så där. Och hur hon, och så hon liksom tittar under lugligt och spänner ögonen igen. Och även i vuxen ålder att hon liksom kunde nästan så titta på en så där att, och mästra upp en när det var någonting. Men det bästa minnet är väl från när hon är, jag tror att hon är 4 eller någonting. Det är ett ganska långt minne egentligen. Men det som är ju att hon är helt besatt utav Pippi Långstrump. Så hon är Pippi Långstrump. Och jag var ju inte så gammal när hon var i den åldern. Och när hon hälsar på folk så talar hon om att hon heter Pippi Långstrump. När vi skriver in henne på dagis då. Så den här lappen man presenterar sig med bilden och det. Då skriver hon att hon heter Pippi Långstrump. Hon har en häst som heter Lilla Gubben. Och hon har ju en apa. Det är våran katt som hon har som apa. Och jag är till och med orolig för det här. Så att jag pratar ju med, liksom, vad ska vi göra? Det går över. Jag tror att det här höll på i säkert över ett år. Och till mamma tog med henne. Min mamma tog med henne till Astrid Lindgrens värld. Och för jag sa så här, liksom, vi mättar ju det här då. Nej, det blev bara ännu värre. Och jag vet att då till jul när vi skulle baka pepparkakor. Då satt vi vid köksbordet och skulle baka pepparkakor. Och då tar ju ungen pepparkakstegen och bara kastar den i golvet. Såklart.
Ja, såklart.
Och jag bara, vad gör du? Jag ska baka pepparkakor. Jag är Pippi Långstrump. En sån här skön grej liksom. Mm. Ja, så är det.
Mm. Ja, men Pippi Långstrump är en ganska bra förebild.
Ja, absolut. Mm. Så, ja. Nej, och så det är väl en sån där grej. Och sen, det som är det fina är väl att den är fortfarande inte klar. Men det finns ju hennes kompis Fanny som också har gett ut sin egen poesibok. Som hon tillägnar Josefin. Det finns ju, de håller ju på och samlar dikter och där. Och ska göra en bok. Alltså ge ut den i Josefins namn. Men det har varit tufft för alla. Och jag var med från början och de har tagit över. För det är så mycket, alltså det väcker så himla mycket att läsa det hon har skrivit. Och det finns ganska mycket som är väldigt mörkt. Det finns texter skrivna om oss. Det finns, hon hade ju, hon skrev på en bok. Också det finns texter om både hennes pappa och mig. Och ja, och om livet överhuvudtaget. Och fina texter, alltså också. Men det här ska ju sammanställas till någon ordning. Och jag, ja, det jobbas på det. Men det har tagit längre tid än vi trodde. Så är det. Men det får göra det, bara det blir bra.
Mm.
Och hon sa ju själv någon gång, berättade, jag tror att det var Fanny som berättade, att hon sa ju själv, Josefin, att hon kände sig lite som Emily Dickens.
Mm.
Och att hon aldrig någonsin skulle kunna ge ut sina texter och poesigrejer för att hon skulle inte kunna ta kritiken.
Mm.
Om hon kritiserade hon har skrivit, men nu kommer det komma ut.
Mm.
Och jag tror att hon skulle... Skulle man kunna prata med henne så skulle hon säga att vi inte får. Och samtidigt så skulle hon vara ganska nöjd och stolt över att vi gjorde det åt henne också.
Mm.
Ödmjuk så liksom.
Mm.
Hon hade väl, som du sa tidigare, någon text som blev publicerad i...
Ja, men precis, i USA.
Mm.
Så den är ju utgiven.
Och det visste hon ju om då.
Ja, precis.
Det jättehäftigt.
Ja.
Så den kände hon sig ändå så pass stolt över att hon ändå kunde...
Ja, det sa hon ju ja till liksom. Mm. Och det, sen fick ju jag skriva på liksom, alltså godkänna att det faktiskt att det fick bli publicerad.
Mm.
Men det visste vi ju, för det var hon ju stolt över att tala om för Fanny att hon liksom ville. Det hade ju de skålat lite bubbel i.
Mm.
Det var ju en stor grej.
Mm.
Vi pratade ju lite där också om att du har väldigt fina vänner som har varit stort stöd.
Mm.
Och att du också hade fått hjälp av en bra kurator.
Ja.
Men är det någonting speciellt som du vill passa på att lyfta? Som folk i din omgivning liksom har varit bra stöd kring?
Ja, alltså våga finnas. Att våga vara där. Och jag pratade med min syster på vägen hit om det. För jag sa det, att, vad liksom ska man förmedla? Vad vill man att folk ska veta när någons barn eller nära anhörig går bort? Men barn blir ju extremt känsligt. Och jag tänker så här att det där att man inte vet vad man ska säga. Man måste inte säga någonting. Kom bara, ge bara en kram. Och jag vet själv att jag hade en gammal barndomskamrat som förlorade sitt barn långt innan det här. Och det tog mig en hel vecka innan jag gick dit. Vi hade inte sett på många, många år. Och jag hade just det här, vad ska jag säga? Hur kommer jag reagera när jag ser henne? För jag är väldigt känslosam. Alltså, gråter du, då kommer jag gråta. Och tänkte så här, gud, jag kommer börja gråta. Och det är ju hon som ska vara ledsen. Men det gör ingenting. Inte för mig, nu säger jag utifrån mig själv. Men om du blir ledsen för att jag är ledsen, det är okej. I början tyckte jag att det var jobbigt, för jag blev så här, gud, jag måste ju nästan trösta dem. Alltså, men det beror ju på vilket sätt den personen blir ledsen. Mm. Alltså står den och tycker att den behöver tröst, då blir det ju skitjobbigt. Men det är inget konstigt att någon annan tycker att det är jobbigt. Men våga bara vara där. Vet man inte vad man ska säga, men säg ingenting då.
Mm.
Bara finns. Det blir väldigt tydligt vilka som är ens vänner. Och man tror ju kanske inte att man tappar vänner i en sån här situation. Men det gör man. För man, och sen så vissa människor orkar man inte med. De pratar bara om, ja, men när min mamma dog. Eller när min pappa dog. Eller när den här dog. Då jag gjorde så här. Det här var så för mig. Och då har man lust att bara be dem dra åt helvete. För att du har ingen jävla aning.
Mm.
Och jag kunde nog vara ganska hård även mot närmsta familjen. I liksom att, ja, men ni fattar ju inte. Det är fortfarande mitt barn. Det är inte ni som har förlorat barn, det är mitt barn. Och sen att försöka finnas för resten av familjen också. Och att någonstans klistrar man ju på sig till de andra barnen att liksom, jag är okej, fast man inte är okej. Men som vän, var där och stötta. Att bara finnas. Men säg för 17 inte till mig att jag är stark. Jag har inte valt det här. Man känner sig absolut inte stark. Ja, men du som är så stark, det här kommer du fixa. Eller tiden läker såren. Nej, det gör den faktiskt inte. Det blir annorlunda. Men det behöver varken bli... Det är inte självklart att varje dag som går att det blir lättare. För det kommer sådana gropar och sådana dalar som är så svarta och mörka. Som man trodde inte att det skulle göra det. Tack och lov så vet man ju inte om dem. Men någonstans efter vägen så inser man ju att okej, jag tog mig upp förra gången. Jag måste göra den här gången också. Och det är ju då de där fina vännerna har varit där och dragit upp en.
Mm.
Faktiskt.
Jag tänkte just på det här med de här dalarna nu som du nämnde. Mm. Är det något särskilt som har gjort att du har hamnat i en sån dal? Eller något tillfälle eller något sånt? Som kan ha triggat det mer liksom.
Ja, alltså dels jul är nog den värsta. För den är så lång. Den börjar ju redan, alltså jag har ju alltid tyckt att jul. Innan det här så var det liksom årets happening. Jag är riktig julmänniska. 1 december från då spelar vi julmusik. Josefin älskade också julen. Och det här pysslet runt omkring och alltihopa. Det är så mycket glädje och det har varit planerande. Jag är jättetraditionell med hur jag vill att det ska vara. Och när alla ska vara glada. Och, eller liksom det är den känslan jag har haft efteråt. Att ja, men alla ska vara så himla glada. Och här sitter jag och det fattas någon. Det är liksom en sån högtid. Och den sista julen hade vi gjort lite nytt annorlunda sätt. Och hon hade ju varit borta och kom hem liksom. Och efter att de dagarna sista året fram till julafton. Jag kan nästan, alltså jag har varenda minne när vi pratar. Jag hämtade på flygplatsen och de här grejerna. Och hur vi skulle fira jul och nyår och alltihopa. Så det var så fruktansvärt tufft. Första julen så tror jag åkte till kyrkogården 5 eller 6 gånger. Jag låg på kyrkogården vid gravstenen. Jag kunde inte åka därifrån. Så där var det, och sen har jag firat ett par, jag tror att det är 2 jular jag firar uppe i Sälen, och där var det jättejobbigt. Och samtidigt skönt att inte vara hemma. Det var skönt att vi flyttade från huset där vi hade firat jul innan och liksom få börja på ny kula. På nytt ställe där liksom inte hon hade varit på något sätt. Den är tuff, julen. I år fick jag julfeeling, eller 2023.
Mm.
Hade jag julfeeling från 1 december. Och då var jag så här, nu går jag all in. Så länge det håller så får det vara julfeeling. Och den höll sig ända fram. Julafton var tuff, men funkade ändå. Men den var ju annorlunda på många andra sätt också. Men vi gjorde massa nya saker. Vi samlades några kompisar på första advent och bakade. Det har inte vi gjort så, utan det var en familjegrej. Men vi gjorde lite annorlunda. Hade sleepover och med kompisar och kompisars barn. Liksom lite nytänk på det hela. Men julen har varit tuff för att den är så lång på något sätt.
Mm.
Då ska alla vara glada. Djupa dalarna har ju varit också att jag inte har känt att jag riktigt fått tillåtelse sista året att, eller ja, förra året att riktigt få må dåligt. Att det har varit jobbigt för omgivningen att jag har haft dippar. Och då har det gett mig dåligt samvete, så försöker man hålla igen och inte visa att det är tufft. Och det funkar inte. Då blir det bara värre och värre. Och så till sist så känner man att man måste rädda sig själv och ta tag i sakerna själv istället. Och då får man, ja, de människorna runt omkring sig som inte klarar av det, då får man helt enkelt välja sig själv eller därför. Och det är tuffa beslut. Men jag är glad att jag har vågat och gjort det, för att sista halvåret har varit lättare. Så jag hoppas att jag på något sätt har någon sorts vändning till att hitta en liksom mer balans i sorgarbetet. Jag har ju förstått, och det har också varit en sorg, att fatta att det blir ju aldrig, det kommer ju aldrig gå över.
Mm.
Det blir liksom aldrig, det kommer aldrig bli bra, utan sorgen är där. Och det pratade jag och min son om, William. Han är ju 13, han fyller 14 i år. Och han sa det idag när vi var ute och gick, så sa han, men mamma, jag är så rädd att du inte ska vara glad. Jag vill att du ska vara glad och jag vill inte göra dig orolig. Så, och jag sa det, men det är skillnad. Sorgen är en sorts, vad ska man säga, när man mår dåligt. Och att om jag är orolig över dig betyder inte att det väcker sorgen. Alltså att de håller isär. Jag har inte tänkt så själv innan, men när vi pratade om det så blev det så naturligt. Att, men det är faktiskt två olika saker. Och att sorgen triggas ju inte av andra saker som kanske är jobbiga på det här sättet. Inte för mig, inte längre. Förut så var det ett enda gytter, men det kan vara jobbiga saker i sig.
Mm.
Sen kan, om man är trött och liksom är nere på andra sätt, så klart att det är jobbigare. Det är ju jätteviktigt att ta hand om sig själv i det. Och det är lätt att tappa.
Ja.
Tänker jag.
Men har du varit rädd att liksom visa att du sörjer för William?
Ja, det har jag varit. Men sista halvåret har vi kunnat prata om det på ett annat sätt. Att liksom öppnat upp. Och sen är det där hårfina gränsen. Hur mycket pratar man med ett barn som är i tonåren eller ett yngre barn? Och nu börjar han ju bli så stor så att han förstår på ett annat sätt också. Så att jag känner att jag har varit mer ärlig mot honom. Och jag tror att det har hjälpt honom också, att vi kan faktiskt prata. Att det är okej. Och jag har mina kompisar. Jag har mitt samtalsstöd. Jag har min mamma och pappa. Och jag har min syster runt mig. Det här är vuxen saker. Och så säger han, men mamma, jag vill att du berättar när du inte mår bra. Ja, jag ska det. För han känner ju ändå det.
Mm.
Alltså det går ju inte att låtsas. Och då kan jag säga att det här är, jag mår inte bra idag. Eller idag är en tuff dag. Eller det är jobbigt. Men det är okej. Det är inte farligt att ha ångest. Eller att liksom må sämre. Men det är jobbigt.
Mm.
Men vi vet ju att det kommer vända. Och så vi pratar om det här konstiga att man... Det känner ni säkert kanske också igen. För jag vet att jag pratar med någon annan. Det här att man kan vara groteskt ledsen och ångestladdad. Och det är jättesvart. Och sen 10 minuter senare när man fått ur sig sådär, då kan man helt plötsligt gå och göra någonting annat och skratta. Man kan vara trött utav att det har varit så här. Men det, och så känner man bara så här, gud, jag är jättekonstig.
Mm.
Jag var ju jätteledsen alldeles nyss och hade jätteångest. Men nu kan jag gå ut här och... Eller är det bara jag?
Nej.
Jag vet att jag pratar med min kurator om det. Att det känns som att man är helt så här...
Mm.
konstig. Mm. Och hon sa nej, det är normalt. Andra gör också så.
Mm.
Och den är lite skum.
Mm.
Men det är också lite konstigt att man liksom orkar med det och samtidigt vara en vanlig person. Alltså sköta ett vanligt jobb och allt sånt. För det förväntas ju av en att man också klarar av det.
Ja, jag stängdes ju av på Försäkringskassan 3,5 månader efter att husvinen hade dött. Om det var där, april, maj, juni, juli, augusti, september. Då krävde de att jag gick tillbaka och jobba.
Mm.
Då var jag utförsäkrad för att jag hade gjort ett par operationer strax innan Josefin dog. Sista operationen var i mitten på mars. Och så hade jag varit sjukskriven. Så då räknade de ihop de här dagarna. Så det blev för länge fast det är helt skilda saker.
Mm.
Så då var det dags att börja jobba.
Hur gick det då?
Nej, det funkade inte så bra. Alltså jag kämpade på. Jag hade sjukt bra chef och på jobbet. Jag jobbade på ett HVB-hem som boendestödjare. Så att mina närmsta var ju kuratorer och ja, jag var på rätt ställe om man säger så. Men det var ju inte riktigt rätt arbetsplats heller ändå. Men jag gick tillbaka och det fanns en rehabiliteringsplan. Men det funkade i alla fall inte. Jag hade ganska mycket semesterdagar. Så att jag var ganska mycket sjuk och plockade semesterdagar tills jag bytte jobb. Provade att gå tillbaka och jobba i skolan. Men jag fixade inte det heller. Så nu har jag ju bytt så jag jobbar hemifrån. Idag kanske jag skulle kunna ha ett vanligt liksom, heltidsjobb så. Men där och då var det ju, alltså det gjorde ju bara processen ännu jobbigare. När man inte kunde få den tiden man faktiskt behövde.
Mm.
Och behöva slåss mot Försäkringskassan också.
Det är det, man ska ju vara frisk för att vara sjuk.
Ja, det låter ju så klyschigt men det är ju så himla sant.
Mm. Helt galet faktiskt.
Mm.
Men jag funderar på en annan sak.
Mm.
Har du haft eller fått kontakt med andra föräldrar som har förlorat barn?
Ja, det har jag.
Hur har det varit?
Det är skönt att prata med andra som på något sätt förstår. Man inser att man är inte konstig i sina tankar. För man har ju ganska mycket tankar ibland som man funderar på. Som sagt, att är det här ens normalt? Och är det här normalt i en sorgeprocess? Och dels är det på något sätt också läkande i en själv att få stötta någon annan, att få liksom försöka hjälpa till att lyfta. Och jag vet själv det där bara att någon talar om att jag gick förbi Josefins grav idag och tände ett ljus, eller jag ställde en blomma, eller jag gick bara dit och tittade, eller att någon bara säger hennes namn, det gör så mycket. Att liksom, om jag ser, ja men jag har vänner på Instagram som jag egentligen inte känner så. Och ser jag att det liksom, ja men det här är ju årsdagen. Bara tala om att, ja men jag tänker på er idag. Eller jag tände ett ljus för Ture.
Mm.
Alltså liksom de där grejerna. På något sätt att finnas för varandra. Det blir ju som något connection.
Mm.
Och jag har en vän, en nära vän till mig som också har förlorat ett barn. Så vi pratar en del. Hon är väldigt klok. I många tankar. Har väl kommit liksom längre. Eller hade kommit längre än vad jag gjorde när jag var där. Även fast hon förlorade sitt barn efter mig då.
Mm.
Under en förlossning. Så har hon liksom på ett annat sätt kunnat bearbeta det än vad jag har gjort.
Men jag tänker också att du har ju förlorat ditt barn.
Mm.
Och väldigt liksom hastigt.
Mm.
Men sen så visste du ju inte vad själva dödsorsaken var.
Nej.
Och sen har det ju också varit så här funderingar och är fortfarande ju om det faktiskt var någon annan som orsakade det också.
Mm.
Så det är liksom väldigt olika, eller det är flera typ etapper på något sätt som du måste bearbeta.
Ja, precis. Det har liksom inte varit bara att nu är det slut och nu får sorgbearbetningen ta vid. Det har ju varit så mycket annat runt omkring.
Mm.
Och det tar väl säkert också liksom mer tid. Men jag var ganska tidigt bestämde mig för att det här måste jag klara för Williams skull. Och liksom, alltså jag måste fixa det här. Hon hade inte velat någonting annat. Jag måste leva. Alltså det låter så klyschigt för det har inte varit självklart hela vägen att faktiskt vilja leva.
Mm.
Alltså det är många gånger man har känt att nu räcker det. Jag tillför ingenting här, eller det ger mig liksom ingenting att vara här. Men så på något sätt så hankar man sig ju fram. Och jag tänker att de där bitarna som du sa nu, där någonstans, de böckerna har jag på något sätt, eller de kapitlerna har jag stängt. Och nu så sista liksom, ja men året har jag börjat kunna liksom faktiskt få sorgebearbeta på riktigt. Men jag har ju också tagit stöd. Nu går jag inte kvar hos den här kuratorn jag gick från början, utan jag har en annan. Sen ett, ja men det är ganska precis ett år sedan, så tog jag en ny kontakt. För den jag hade genom vårdcentralen, det tyckte de ju att det var jag klar med. Det fanns ju inget mer. Och sen så slutade hon, och när jag kände att jag behövde ny kontakt så tyckte de att ja, men du har fått alla verktyg. Du behöver ingen stöd. Så då har jag tagit en privat istället. Och det har varit, jag tror inte man ska vara rädd för det. Det är skönt att få höra av någon professionell samtidigt som man får prata med andra föräldrar att det här är normalt. Det är helt okej där du tänker, eller helt okej, men det är helt normalt.
Mm. Och vi har ju pratat lite om det tidigare, just det här med att i början kanske man inte ens vet vad man känner. Och att det kan ta ett tag innan man faktiskt behöver ha det här stödet.
Mm.
Men då tror folk att bara för att det har gått så lång tid, inom situationstecken, så behöver man inte det längre.
Nej, precis.
Men det kan ju komma efter flera år att man faktiskt behöver.
Ja, man kan nästan behöva liksom få höra repeat igen. Alltså, eftersom mitt blev så utdraget så tänker jag att jag behövde liksom få det igen. Och jag har också gått privat sorgebearbetningskurs som jag betalat själv. Digitalt, eller ja, vi sågs ju i grupper, men det var ju under coronan, så då, som jag gick, betalade dyra pengar för, men som verkligen hjälpte. Och då var vi också flera andra, det var många som hade förlorat barn eller sin bror i självmord och sånt, och jag har fortfarande kontakt med några av dem också, mer eller mindre, och vi skriver till varandra ibland på Messenger och sånt där. Ingen liksom som vi ses, men vi har ändå en kontakt. Om man kommer ihåg varandra eller ser att okej, nu är det någon minnesdag. Eller jag delar ju gärna med mig lite bilder eller tankar om Josefin på sociala medierna. För att jag vill att hon ska finnas där på något sätt. Och då är de ofta inne och skriver någonting. Liksom, ja, om jag har tänkt på dig eller något, ja, sånt. Mm. Och det är så fint på något sätt.
Ja, det är viktigt att få känna att man inte är ensam.
Mm.
Även fast man emellanåt känner sig väldigt, väldigt ensam också.
Ja, men det gör man ju. Det gör man ju. För det är ju bara jag som har varit Josefins mamma. Så är det ju. Alltså ingen annan kan ju vara den jag har varit eller är. Och det som också har varit en sorg är ju något sätt över sig själv. Den man var innan och den man måste lära sig att vara efteråt. För man blir annorlunda. Man får andra värderingar och andra tankar. Den där Johanna 1.0-versionen, den finns ju liksom inte. Utan det är ju Johanna 2.0.
Mm.
Och den kanske ändrar sig igen, jag vet inte. Men jag brukar ha med mig som min kurator sa att det behöver inte betyda att den är sämre. Och det är många saker som innan var viktiga som inte alls är viktiga. Och många saker som man bara tog för givet. Alltså som man verkligen vill göra idag. Och göra saker. Alltså det är ju, ja, det blir annorlunda.
Mm.
Och framförallt det där att, ja men lite det där klischiga, ni vet det där, somna inte osams. Eller att man inte ska skiljas åt osams. Den är ju, eller att man liksom, ja men mina föräldrar är ju mycket äldre. Och jag brukar tänka att ja, men jag ska besöka dem så mycket som jag känner. Jag ska inte, om mamma eller pappa inte finns imorgon, då vill inte jag känna att jag åker och hälsar på dem imorgon. Jag vill ha pratat med dem om saker som, ja, det gäller väl egentligen alla runt omkring dem. Men att man faktiskt talar om hur mycket man tycker om någon eller hur viktig någon är för den personen. Och inte bara går och tänker att, ja men som Malin då.
Mm.
Att man verkligen talar om hur viktig hon faktiskt är.
Mm.
Man vet ju inte vad som händer.
Mm.
Jag vill inte stå där och tänka att varför sa jag inte det där? För den där dagen Josefin dog så tänkte jag ju åka till henne och hälsa på.
Mm.
Och jag valde att åka hem istället. Jag jobbar ju i samma stad som hon bor. Det är ju bara 4 mil. Men jag tänkte så här att nej, jag tar det på måndag. Och så fanns det aldrig någon måndag.
Men kommer du ihåg vad det sista du sa till henne var?
Jag var hos henne typ, det kan vara typ en vecka innan. Och då var jag där och lämnade en klotång till katten som hon hade som var min. Och jag kramade om henne och talade om att jag älskade henne. Men det är sista gången jag kramade henne. Och annars hade vi pratat om under veckan på Messenger ganska mycket. Jag vet inte om vi pratade i telefon efter det, men jag tror inte. Jag tror att vi bara hade haft skriftkontakt liksom mycket. Vi skrev mycket. Och då var hon irriterad på sina grannar att de hade knackat i väggen för att de, ja, men, att de hade skrattat eller någonting då kvällen innan. Det var, jag antar att det var ganska lyhört. Mm. Ja, men de har knackat i väggen någon gång förut liksom, för att vi har skrattat eller spelat musik så. Hon var inte direkt stökig av sig, men de hade väl varit lite livliga när de såg tjejen eller någonting.
Mm.
Så det hade hon ju skrivit till mig om.
Var det samma grannar som sen?
Jag tror det. Det framgick inte, men jag tror det.
Mm. Ja, det har varit väldigt, väldigt fint för oss att få tillbringa den här kvällen med Josefins mamma.
Mm. Tack för att jag fick komma och berätta om henne.
Tack så jättemycket för att du ville det.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.